Du lyssnar på Folkteaterns julpodd. Varje dag fram till julafton kommer en ny lucka att öppnas. Och bakom den väntar en eller flera av oss på Folkteatern. Möt oss varje dag i vår julkalender.
Jag heter Anna Thelin och arbetar som producent här på Folkteatern. Som producent är min roll att vara en slags spindel i nätet och hålla koll på pengar, samordna och planera produktionsarbetet och tillsammans med regissören fungera som arbetsledare för teamet. Jag älskar de processer som sätts igång inför och under ett uppsättningsarbete. De frågor vi måste sätta oss in i och undersöka för att kunna gestalta den berättelse, den tematik som vi tagit oss an. Ibland så blir det som ett slags universitet där vi får ta del av experters kunskaper, andra människors självupplevda erfarenheter. Vi läser travar med böcker, avhandlingar och rapporter, ser på filmer och plöjer igenom dokumentärer. Inte så sällan bjuder vi också in publiken att delta längs vägen under dessa processer, i seminarieserier och öppna publikkvällar. Jag är övertygad om att denna typ av fördjupande arbetsprocesser sedan ger avtryck i föreställningen som presenteras. Att det ger trovärdighet och tyngd åt de berättelser som gestaltas. Att det förhoppningsvis blottlägger fler nivåer och kan ge plats åt fler tonarter. För mig är konsten livsviktig. När en konstupplevelse drabbar mig känner jag att jag får välbehövligt perspektiv på mitt eget liv, på den tid jag lever i, på historien och omvärlden. Jag får möjlighet att spegla mig i, vrida och vända på och förhålla mig till den samtid vi lever i, på olika sätt. Det är ju ofta komplexa och motsägelsefulla och skeva verkligheter jag får möta. Verkligheter som tvingar mig till reflektion och eftertanke och ibland också faktiskt till nya insikter och förhållningssätt. Det finns så många viktiga berättelser som måste berättas. Så mycket kraft och styrka att förmedla och få ta del av. Och så mycket skörhet och smärta som vi kanske inte alltid orkar eller vågar se. Eller vågar gestalta. Men ändå måste vi våga försöka. Just nu arbetar vi med ett projekt som kräver mycket researcharbete och kunskap för att genomföras. Berättelser som både handlar om det allra största mod och kraft som en ung människa kan uppbåda, men också det största svek som en ung människa kan utsättas för. När det handlar om svek, att bli utsatt för våld och förtryck av sin egen familj och nekad rätten till att själv få välja kärlek i livet. Vad gäller mod, att våga säga nej och åberopa sina rättigheter till kärlek och rätten till sin egen kropp. Vi arbetar med en föreställning som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Men också på samma gång en föreställning som handlar om kärlek. Den ska heta Kärleken är fri och den ingår i ett stort nationellt projekt med samma namn som görs i samarbete med bland andra Rädda Barnen. Målgruppen är unga från 15 år och uppåt. Innan vi började med detta arbete hade jag ingen större kunskap om hedersvåld. Jo, jag kände till att problematiken existerade, men visste inte så värst mycket om vad det innebär för tiotusentals ungdomar här i Sverige och miljontals människor runt om i världen. Enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen fruktar cirka 70 000 ungdomar i Sverige att de inte själva ska få välja vem de ska gifta sig med. Runt 2 000 fall av hedersrelaterat våld och brott finns idag registrerat hos myndigheter och organisationer. Några av dessa fall slutade i mord, i hedersmord. Vi känner alla till Pela Atroshi, Fadime Sahindal, Abbas Rezai och Maria Barin. Och det finns fler både kända och okända hedersmord i Sverige. Hedersförtryck handlar om att förnekas rätten till att få älska den man vill. Att riskera att bli bortgift, att inte få bestämma över sin egen sexualitet och att bli fråntagen rätten till sin egen kropp. Det handlar om rättigheter, mänskliga rättigheter. Under projektets gång har vi satt oss in i mekanismerna bakom hedersförtryck. Vi har mött och tagit del av utsatta flickors och pojkars berättelser och försökt förstå. Det handlar ju om kärlek, det som ska vara det finaste och viktigaste i människors liv. Hur kan unga människors kärlek vara ett så stort hot inom en familj? Vad handlar det om egentligen? Jag ska här försöka förmedla några av de beskrivningar av hedersförtryck som finns. Och det är viktigt att påpeka att hedersvåld måste förstås i en större social kontext. Det handlar inte om onda människor eller onda kulturer. Det handlar om onda och destruktiva strukturer och om maktutövning för att uppnå social ärbarhet och respekt. Det handlar om heder. Hot och våld och mord i hederns namn förekommer i samhällen eller i grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Det förekommer ofta i länder där staten är svag, och om det alls existerar en fungerande stat är den ofta repressiv. Här brister statens företrädare och institutioner som till exempel polisväsende och domstol, och den kan inte skydda individen. I dessa samhällen måste människor hitta andra strukturer för sin överlevnad. Den lokala gemenskapen blir då livsviktig, så även familjernas, släktens, klanens anseende. Man har bara sin släkt, sin klan, sin by att vända sig till. Det finns inga andra än familjen att falla tillbaka på om man hamnar i svårigheter. Beroendet av familjen blir då väldigt starkt och lojaliteten är livsviktig för att upprätthålla sitt anseende i kollektivet. Ofta stärks banden till sin grupp genom äktenskap inom släkten och klanen. Kusinäktenskap är mycket vanligt. En hederskultur är baserad på uppfattningen att mannens heder är beroende av andra familjemedlemmars sociala beteende. Av särskild vikt är det kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet, som också utgör gränser mellan heder och skam. En hederskultur är baserad på uppfattningen att mannens heder är beroende av andra familjemedlemmars sociala beteende. Av särskild vikt är det kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet, som också utgör gränser mellan heder och skam. Hedersvåld utövas av kollektivet, av gruppen, familjen, släkten, som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara och rentvå familjers heder och värna om familjens sociala anseende. Våldet är kollektivt planerat, kollektivt sanktionerat och ofta kollektivt utövat. Förövarna skyddas av kollektivet, vilket också leder till få anmälningar och åtal. Det hedersrelaterade våldet är framförallt psykiskt våld. Kränkningar, skambeläggning, förödmjukelse, ingen möjlighet till privatliv, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förskjutning, förföljelse och hot. Det sociala våldet yttrar sig i isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel och beteende, deprivation, ofrivilligt bortrövande, arrangerat äktenskap. Samtliga är direkta kränkningar av individens grundläggande rättigheter som är skyddade både av nationell och internationell lagstiftning. Trots detta fortsätter kränkningarna dagligen, ofta i tystnad, och strafffriheten är stor då få anmäler. Våldet drabbar i störst utsträckning kvinnor, framförallt unga kvinnor, flickor. Men även unga män, pojkar, kan drabbas genom att de tvingas till äktenskap. Dessutom kan hedersförtrycket också drabba pojkar som stödjer eller beskyddar en utsatt flicka. Pojkar som inleder en relation med en flicka som anses tillhöra en annan man. Pojkar som inleder en relation med en flicka mot hennes familjs vilja. HBT-personer, både tjejer och killar, drabbas extra hårt av våld och kontroll då hedersnormen förnekar homosexualitet. De grövsta formerna av hedersvåld är tvångsgiftermål, könsstympning, fysiska och sexuella övergrepp och hedersmord. Andra kränkningar i hedersnamn kan vara att inte få klä sig som man vill, att inte få gå ut, att inte få umgås med vem man vill, att inte få gifta sig med vem man vill, att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet, att inte få delta i samhället på grund av krav hemifrån, att vara ständigt bevakad och kontrollerad, att inte få studera vidare eller bli hindrad från att gå i skolan och inte få välja yrke, att behöva domineras av dem ovanför dig i rang, att riskera att bli skickad utomlands för bra fostran. Detta blev en ganska lång sammanfattning. Merparten av beskrivningarna är hämtade från organisationen Elektras hemsida. Ibland tycker jag att det verkar nattsvart. Hur ska dessa strukturer kunna brytas? Varför går det så långsamt? Varför reagerar inte skolan, kompisar och andra i det utsattas omgivning? Hedersfrågan riskerar också att ge bränsle till främlingsfientliga krafter och spä på fördomar om invandrare, anser vissa. Andra tycker det är på tiden att samhället med kraft sätter ner foten. Infekterade debatter pågår också runt begreppet kulturrelativism, där den ena sidan beskyller den andra för att ursäkta hedersövergrepp med kulturella argument och vurma för en oreflekterad multikulturalism där lagar och rättigheter förbises och unga utsatta lämnas i sticket. Beslutsfattare, socialtjänst, polis med flera anklagas för feghet och brist på handlingskraft i okunskap och rädsla över att bli anklagade för att vara rasister. Det hettar ofta till och jag har nu läst många debattartiklar och krönikor runt dessa frågor. Ibland känns det som om de unga utsatta glöms bort i dessa debattkonflikter. Att deras verklighet hamnar vid sidan av. Men det finns hopp om förändring. Det finns vägar ut. Det är många människor som konkret arbetar med att stödja och hjälpa både de som är offer för hedersförtryck och de som utövar det. Kunskapen om heder börjar växa sig starkare i skolan, hos myndigheter, hos politiker och tjänstemän. Inte minst här i Gävleborg pågår ett framgångsrikt länsövergripande samverkansarbete mellan skola, polis, socialtjänst, åklagare med flera. Det upprättas handlingsplaner och utbildningar och Söderhamns kommuns medvetna strukturerade arbete framhålls som ett föredöme. Folkteaterns föreställning Kärleken är fri vill drabba och förmedla insikt om vad det innebär att leva i en hederskontext för unga människor i Sverige idag. Om vilka dilemman unga människor utsätts för och om rätten att själv få välja i kärlek och om att själv få bestämma över sin sexualitet och sin egen kropp. Pjäsen består av ett collage av texter som vi beställt från dramatiker och författare. Nassim Agili, Malin Lagerlöf och Gertrud Larsson är alla erfarna dramatiker som tidigare har skrivits för såväl teaterscenen, film och tv. Dessutom bidrar Arkan Assad och Melissa Delir med varsin text som baseras på deras egna djupt personliga erfarenheter av att leva i en hederskultur. Bägge har gett ut böcker om sina upplevelser. Arkan Assad har skrivit en bok som heter Stjärnlösa nätter och Melissa Delir har givit ut två böcker. Den första heter Vilsen längtan hem och den andra Tack för att du finns. Kärleken är fri regisseras av Folkteaterns konstnärliga ledare Mikael Kock som tidigare gjort tre föreställningar om hedersvåld. Detta har medfört att han har ett djupt personligt engagemang i frågan och han sitter nu i styrelsen för frivilliga organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Kärleken är fri har premiär i Gävle i mitten av maj. Sedan ska den ut på en landsomfattande turné men återvänder emellanåt till Gävleborg och spelar föreställningar här i länet. Jag vill avsluta den här sändningen med att läsa för er ett avsnitt ur Arkan Assads bok Stjärnlösa nätter. Arkans alter ego i boken, Amar heter han, växer upp i en svensk småstad. Han drömmer om att arbeta med film men pappan tycker att han ska bli läkare. När Amar är 19 år åker familjen på semester till släkten i Irak. Det var länge sedan sist och Amar trivs i den självklara släktsammanhållningen. För första gången blir han behandlad som en vuxen, en jämlike. Men efter ett besök hos kusinen Amina börjar det gå upp för Amar att detta inte är en vanlig semesterresa. Chockad inser han att fadern över hans huvud planerat hans bröllop. Morgonen därpå var det ingen som väckte mig. Det var nästan som de hade glömt bort mig och bröllopet. Ingen var hemma. Jag gick till köket och såg att alla hade ätit frukost. En liten skål med yoghurt och bröd vid sidan stod kvar till mig. Första gången på hela resan fick jag vara ensam. Jag njöt av tystnaden, men snart rullade de tre bilarna in på parkeringen. Amina kom ut med en stor klänning som jag befarade var den som skulle förändra mitt liv. Den var rosa som en balklänning med rosa nät över axlarna. Den var horribelt ful. Alla var snart upptagna med sina vardagliga sysslor, men Amina syntes inte till. Jag vågade inte gissa vad hon höll på med. Jag ville inte veta och plockade åt mig fotbollen på vägen ut. Om jag gick iväg och aldrig kom tillbaka skulle de inte kunna gifta bort mig, tänkte jag för mig själv. Vid fotbollsplanen såg jag några av våra grannar och vi spelade tillsammans tills det mörknade. Ett efter ett ville barnen gå hem, men jag tvingade dem att fortsätta spela. Flera av dem satte sig på marken av utmattning. Men jag ville inte gå hem. De kunde gå hem och ta en dusch, få mat på bordet och titta på TV med sin familj. Men jag skulle gå hem och få en fru. Nej, det fick inte hända. Kom igen, den som vinner över mig bjuder jag på en Coca-Cola, skrek jag förtvivlat till ungarna på fotbollsplanen som vägrade lyssna och begav sig hemåt. När jag var ensam kvar la jag mig ner på rygg. Den svarta himlen var så vacker, med tusentals hål för lysande prickar som spelade med spratt när jag försökte räkna hur många de var. Jag sträckte ut armarna och pekade på den plats bland stjärnorna som jag helst skulle vilja ha. Jag kunde inte bestämma mig. Jag sträckte ut båda armarna. Jag kramade om universum. Min egen omfamning gjorde mig varm för stunden. Ovanför mig började stjärnorna försvinna in i ett tätt molntäcke. En efter en försvann de, och med dem mitt hopp om att ta mig ur detta. Amar! Ropade någon på avstånd. Jag ställde mig upp och borstade av byxorna. Det var mina bröder, Kari och Zoran, som vinkade åt mig att komma. Kom Amar, alla väntar på dig. Vi är gäster, flåsade de. När de sa gäster bankade mitt hjärta hårt och jag ville att tiden skulle stanna. Jag förstod inte vilka gäster det var, men när jag kom fram till huset såg jag ett dussin bilar utanför. Jag kunde knappt öppna dörren som blockerades av ett berg av skor. Fastän Nora kom springande mot mig och drog mig i armen. Men var har du varit hela dagen? Varför är du så lortig? Sa hon och drog mig mot duschen. Det kändes som om jag låg på en bår på akuten och blev slussad från rum till rum och allt bara passerade förbi mig utan att jag förstod vart jag var på väg. Skynda dig, alla gäster väntar. Du måste gå och hälsa de välkomna, sa faste Nora och smällde igen dörren till duschrummet. Var femte minut knackade hon på för att fråga om jag var klar. Här, ta på dig det här, sa hon och la kläderna på en liten pall i duschrummet. Jag tog på mig de bruna traditionella kläderna som jag inte haft på mig sedan jag var liten och virade sjalen runt midjan. Så fort jag kom ut kastade alla kvinnorna ris och lovord över mig. Det var många ansikten som jag inte kände igen. Helt viljelös fördes jag in i vardagsrummet och alla män ställde sig upp och stod på kö för att gratulera mig med pussar på kinden. Kakamar, min herre, du är en sådan lyckligt lottad man. Må era barn bli 1000 år gamla, sa en okänd herre. Kakamar, du är en så fin ung man och kommer att få en mycket lycklig framtid. Det kan jag se i dina ögon, sa en annan. Gud har fört samman dig och Amina. Alla visste vad mitt liv skulle föra med sig. De visste mer om mitt liv än jag själv gjorde. Far och jag satte oss bredvid varandra. Jag hade förstått nu. Det här var folk som kommit för bröllopet och det här var ceremonin. Ett 40-tal gäster hade bjudits in. Kvinnorna var i köket och hjälptes åt med maten och småbarnen serverade te till de äldre. Aminas pappa, Hakim, kom och satte sig bredvid mig. Fastän jag inte känner dig så vet jag att du är en bra man eftersom du är son till Kasim. Och han är en respektabel man och omtyckt av alla. Jag är stolt över att du gifter dig med min dotter, sa han och skakade min hand. Han vände sig mot far och de pussade varandras händer. Herr Kasim, jag hoppas att vi kan lägga våra tidigare oenigheter bakom oss efter detta giftermål, då jag ger er min dotter och lägger hennes liv i era händer, sa Aminas pappa. Hon ska bli behandlad som jag behandlar min egen dotter, svarade far och fortsatte med formaliteterna. Alla i rummet gratulerade mig, utom Aminas syssling Kaba. Han tittade på mig med en hatfull blick och gick ut ur rummet. Jag hade sårat honom eftersom han alltid hade velat gifta sig med Amina. De livliga samtalen tystnade abrupt när en man med långt skägg och en svart cape kom in i rummet. Alla ställde sig snabbt upp och hälsade formellt på honom när han gjorde en kunglig entré. Det var en av stadens borgmästare och imam. Det var han som skulle förrätta vigseln. Han tog av sig sin svarta cape och satte sig och Aminas pappa bad mig gå fram och hälsa. Utan att resa på sig sträckte han upp en fet hårig hand som jag skulle kyssa. Jag ville slå honom i magen, men gjorde det jag var tvungen att göra och kysste hans stinkande hand. Min son, sitt ner, sa imamen lugnt, och jag parkerade mig själv framför honom. Han höll min hand hårt och blundade när han började utföra sina ritualer. Jag sneglade åt sidan och såg att alla blundade som imamen. Alla var finklädda. Det låg massor med presenter i ena hörnet av rummet. Imamen bad mig sätta mig bredvid Hakim och hålla i hans hand och upprepa det ord som skulle sägas. Men jag bara kunde inte. Amar, du måste upprepa det han säger, viskade far på svenska för att ingen skulle förstå. Imamen gjorde ett nytt försök och började om på ceremonin. Jag förstod inte ett enda ord av vad han sa, men jag upprepade det på ett ungefär. När jag var klar var det Hakims tur och sedan ville imamen att far skulle förklara för mig vad ceremonin betytt. Amar, du har hållit Hakims hand för att du nu, med Gud och alla i rummet som vittne, tagit över ansvaret för Aminas liv. Hennes liv ligger i dina händer och det finns ingen annan än du som kan bestämma över henne. Du är nu hennes man och förmyndare. Inte ens hennes pappa kan bestämma över henne. Hon är en del av ditt liv nu. Imamen tog fram ett papper. Texten var på arabiska, jag förstod ingenting, men jag fick en penna i handen och han bad mig skriva på längst ner. Jag vände mig mot far. Jag förstår inte vad det står här. Det var ett sista förtvivlat försök att rädda mig själv. Skriv på bara, längst ner, det är inget speciellt, sa han hastigt, för gästerna tyckte att det var konstigt att jag inte skrev på. Men jag vill veta vad det står. Egentligen ingenting annat än att du ska betala skatt och guld till bruden. Men eftersom hon är din kusin behöver du inte köpa något guld till henne eller hennes familj. Det är som ett kontrakt. Jag tänkte snabbt och hårt där jag satt som på nålar bland de vuxna männen. Min blick fastnade på dörren och jag såg framför mig hur jag rymde och lämnade allt bakom mig. Amar, skriv på nu, sa far spänt på svenska och väckte mig från min sista frihetstanke. Jag skrev på utan att fundera vidare och ombads direkt att lämna rummet då mitt ärende med prästen var klart. När jag kom ut därifrån skrek alla kvinnor av glädje. De förde mig ut till trädgården där vita bord stod uppdukade med godsaker och bröllopsmusik spelades. Ljuslingor dekorerade träden och två stolar bredvid varandra var snyggt dekorerade för brudparet. Var det min tron? Var det den plats i stjärnhimmen jag valt? Tusen frågor pepprade min hjärna. Jag hann inte tänka så mycket förrän mina små kusiner kom och visade var jag skulle sitta. Jag var så arg och så ledsen. Hur hade jag kunnat försätta mig i en situation där jag inte kunde kontrollera mitt eget öde? Amar, hur kunde du, upprepade jag för mig själv. Mitt samvete bestraffade mig. Jag satte mig ner och tittade upp mot den kolsvarta himlen. Jag såg inga stjärnor och jag grät och kände saltet från mina tårar glida ner för halsen. Kvinnorna i huset kom ut som en skenande hjortflock med Amina i täten. Hennes huvud och ansikte var täckt med en genomskinlig vit sjal. Hon var sminkad som en geisha i sin rosa klänning. Det här var festens höjdpunkt. Hon slog sig ner bredvid mig och folk stod i kö för att gratulera och lämna presenter och bli fotograferade med mig och Amina. Jag låg inte en enda gång. Jag kände mig våldtagen. Jag ville bara få det överstökat så att jag kunde gå och sova. Folk började dansa, men jag satt fortfarande kvar på min plats med hopsjunkna axlar. Jag mådde illa och var rädd för vad som skulle ske med mig och mitt liv. Jag sa inget till Amina. Jag tittade inte ens på henne. Det kändes som om jag befann mig i ett vakuum. Allt gick i slow motion. Dansstegen, alla leenden och till och med musiken. Ingen såg verkligheten så som jag gjorde. Men nu var det för sent att göra något. Jag satt ensam bland alla människor och släktingar som kommit från hela landet till mitt bröllop. Jag sa till Amina att jag var tvungen att gå. Jag var tvungen att gå in bort från allt detta. Och när stolen bredvid henne stod tom var det ingen som frågade efter mig. Jag förstod vad de hade i tankarna. Jag var ännu en släkting på väg tillbaka till Europa. Bort från det skitliv de levde här. Ännu en som skulle försörja sin familj. Det handlade inte om kärlek eller framtidslycka, utan om pengar. Mitt liv var en handelsvara och de sålde mig billigt. Samma dag som jag satte mig i bilen hemma i Sverige för att resa hit ner låg jag ute på marknaden för försäljning utan att jag visste om det. Far och släktingarna hade gjort upp det under bordet och allt hade gått enligt deras planer. Jag la mig ner för att sova och mina ögon var tunga. Inte av trötthet utan av utmattning och rädsla. Jag öppnade dem och jag blev rädd. Jag var ensam i ett rum, i ett främmande land, i en främmande situation, med en främmande fru och förväntningar från en kultur som jag inte ville vara en del av. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Oavsett om jag hade ögonen öppna eller stängda så kom jag ingen vart. Mina tårar kändes inte lika främmande som förut, men jag visste att jag inte skulle lösa någonting genom att gråta. Men tårarna tycktes aldrig ta slut och till slut var min kudde alldeles våt. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.